Jag tackar dig, Fader, att vi är här bara för att vi ska få höra ifrån dig. Att vi ska få liv ifrån dig. Att vi ska få äta från livets träd. Och Fader, jag ber att du ska hjälpa oss att kunna urskilja kunskapens träd ifrån livets träd. Att vi ska kunna urskilja Kristus livet. Att vi ska kunna välja bort självlivet. Och att själen får komma till ro. Och bara böja sig under det skrivna ordet. Och bli en mottagare av liv. Så att det liv som vi tar emot ifrån dig, Jesus, att det livet mer och mer kan strömma ut ur oss, friare och friare, utan att vårt självliv är i vägen. En hjärtats omskärelse, så att inget själiskt eller kötsligt står i vägen till sist för ditt liv, utan att du ska kunna uppenbaras i oss och genom oss. Att vi får träna och öva så att vi kan känna igen, som det står i Hebreerbrevet 5, att vi kan urskilja genom övning. Så jag ber, Fader, att du ska hjälpa oss att när vi går in i ordet, att vi ska kunna höra på rätt sätt, så att vi kan få en uppenbarelse av det som du egentligen säger genom ordet. Och att vi blir mottagare av livet som du ger. Tackar dig, älskade Fader, för din närvaro. Tack för att du behöver oss. För att Kristus ska kunna ta gestalt. Tack för att du behöver människor som är villiga att leva Kristus. Som är villiga att mista sitt eget liv för att vinna ditt liv. Tack för att du har ett folk. Ett folk som inte ägnar sig åt religion. Eller för att synas och höras. Eller för att söka vinning av någonting annat än dig, Jesus. Jag tackar dig. Jag tackar dig, Jesus, för att du är här mitt ibland oss. För att tala till var och en av oss på ett personligt sätt. Så att det blir mer av dig i våra liv. Jag tackar dig, älskade Fader. Hjälp oss att förstå vad all kamp går ut på. Att det är att förhindra att du uppenbaras. Tack, älskade Fader. I Jesu Kristi namn. Amen. Att allt går ut på att uppenbara Kristuslivet och att leva Kristuslivet. Och Kristuslivet mottar man i tro. Och det är givet av nåd. Jesus är nåden. Så att vi kan träna oss att motta hans liv. Så att det blir en reflex i vår själ att äta och dricka honom på samma sätt som man andas. Man tänker ju inte på att man andas. På samma sätt att jag i nuet mottar hans liv. Och det är en träning. Och då känner man när det blir hans liv. Och man upplever det som ett under. Att det kommer ut saker som man inte ens en gång har tänkt ut. Man gör saker som man inte har förberett. Man får en kraft som man känner inte kommer från en själv. Utan som flödar. Och efteråt så är man så häpen. Och tänker, så här hade du tänkt att vi skulle leva. Ett helt annat liv. Ingen ansträngning. Utan i ett flöde av liv. Och när vi mottar det här livet och först njuter av det, så kommer det också strömma ut ur oss. Så all nåd vi tar emot får vi först själva äta av innan det lämnar oss. Vi får först njuta av frukten. Så vi vet ju att vi har kort tid, att vi inte har så lång tid kvar på jorden. Och jag tror att alla vi som är här, vi vill inte ha någon religion, utan vi vill ha Jesus. Det är honom vi söker. Och vi vill finna hans liv i oss. Och kunna samarbeta och ödmjuka oss. Så att det är hans liv som det är verksamt och uppenbart. Och jag tänkte på det här idag. Att omvända sig. Vad är egentligen det? Det är att omvända sig till tro. Det är inget annat. Det är inte att omvända sig till några gärningar. Bättre liv. Jag omvänder mig till tro. Och vad tror jag? Jag tror på Jesus. Jag tror på evangelium. Alltså jag omvänder mig till att tro på Jesus istället för att tro på mig själv. Det är egentligen vad det är. För egentligen är allt att jag bara tror på Jesus. I nuet. Och då är han nog för mig i vilket nu jag än möter på jorden. I vilket nu jag än kommer att stå inför på jorden. Så kommer han att övervinna allt. För han har redan besegrat allt. Så den träningen. Så att Gud leder mig in i det. Och det har varit bra att jag har haft så mycket att göra. För jag känns att jag kan inte tänka framåt. För då blir jag sliten bara att tänka på vad jag ska göra. Så det har varit bra att Gud har liksom vispat upp allt. Och han har vispat upp allt nu drygt ett år. Så att jag känner att jag kan inte ha kontroll, jag orkar inte ha kontroll. Utan jag riktar mig inte till imorgon, utan jag riktar mig bara till blott en dag, ett ögonblick. Så jag riktar mig så här på insidan hela tiden, och det ser ju ingen på utsidan. Så jag kan prata och vara alltså vanligt, fast på insidan så har jag en kontakt med Jesus där jag säger, nu är din nåd nog. Nu andas jag dig. Och när jag tittar tillbaka då 14 dagar så är allt som en ström. Som en dröm. Om vi säger mötena förra helgen. Allt flyter ihop. Jag har ingen kontroll. Eftersom jag inte hade kontroll när det hände så kan jag inte kontrollera. Finns det inte i mitt sinne. Det ligger i anden. Och då känner jag, där finns en ro, en vila. Jag är inte befäst i det alls. Men jag håller på och tränar på det. Att nu kommer nåden till mig, Kristuslivet. Och den är mer än nog för den här situationen. Och jag tar emot den i tro. Och den förhärligar Jesus. Och då märker jag att människor blir påverkade. Jag märker att de som inte tror, jag har sett det två gånger nu på nära. Att det ger en tro. En atmosfär som ger en tro och en hunger. Så att komma in i att tro på Jesus och tänka på Jesus. Egentligen är det bara det. Jag omvänder mig från att tro på mig själv och någonting annat till att tro på Jesus. Det är omvändelse. Att tro på Gud. Och få börja uppleva hans liv. Att det är verksamt och att det är en verklighet. Och att jag får leva i den vilan. Så en uppenbarelse om nåden. Så är det viktigaste av allt. Och när man får en uppenbarelse av nåden. Då får man också en förståelse. Hur ser Gud på mig? Och det tror jag är så jätteviktigt. Hur ser Gud på mig? Hur ser Gud på mig när jag har gjort jättemycket tokiga saker? Ändras hans blick på mig? Nej. Utan han ser på mig. Så ser han på samma sätt på dig och mig. Som han ser på Jesus. Det är ofattbart. Och han ser så på dig och mig på grund av Jesu lydnad. På grund av en enda lydnad så kan han se på oss som om vi hade gjort allting rätt. Och ändå befinnas vara rättfärdig. Och göra oss rättfärdiga på grund av att en tog straffet. En löd och en tog straffet. Det är helt enormt. Så när vi kommer inför Gud så kommer vi på samma sätt som Jesus. Ingen skillnad i rättfärdighet. Sådan som han är, sådan är och vi i den här världen. Och det här måste bli befäst i oss. För att i den stunden det här är befäst, då finns inte längre skuld. Djävulen använder ju skuld. Fördömelse. Fruktan. Tvivel. Men när man ser på i sitt hjärta hur Gud ser på oss, då försvinner fruktan. Man kan inte vara rädd med uppenbarelsen om hur Gud ser på oss. Man kan inte ha skuld med uppenbarelsen om hur Gud ser på oss. Och vi behöver få den bilden av oss själva. Vi behöver se oss som Gud ser oss. Och Gud sa ju nyligen till mig att man kan se med åklagarens ögon. På sig själv och på andra. Men man kan se med Jesu ögon. Försonande. alla är försonade med Gud genom Jesu död. Och då tänker jag så här, det här är ju bara kärlek. Det är ju kärlek över alla gränser. Och då känner jag så här, att jag har inte förstått kärlek. Kan jag känna. Den här kärleken som Gud träffar mig med uppenbarelsen, då känner jag så här, jag har inte förstått kärlek. Alltså det är för mycket, det är för bra. Jag såg att Billy Graham, han fyllde 95 år i torsdags. Och han tror att han höll sin sista predikan. Har ni läst om det? Ja. Och vad ville han betona? Han säger en sak som han vill betona. Guds enorma kärlek. Och då tänkte jag, det är dit man når fram när man är 95 och har tjänat Gud hela livet. Vet ni vem Derek Prince är? Hur gammal var han när han dog? 87 var han. För att jag hörde av de sista predikarna han hade, så hade han fått en uppenbarelse och en befrielse av en ande som hade hindrat honom att få en uppenbarelse av faderns kärlek. Så gammal och ändå så klar. Så jag tänker det här med en uppenbarelse av nåd, vem fadern är, hur han såg och hur han ser på människan, vad han gjorde. Jag tänker så här, alltså han älskade så världen. Han älskade den så att han utgav sin enfödde son. Och det är inget lätt. Jag tror att man blir för van att tänka på att Jesus dog, att han sände Jesus för att dö. Vi förstår inte smärtan och kärleken bakom. För att vi skulle få komma tillbaka och bli fria. Och få samma ställning. Komma till det nya Jerusalem. Att vi redan har kommit hem. Till en högtidsförsamling. Där har vi matriken. Det är där vi är inskrivna nämligen, i den församlingen. En högtidsförsamling, det är enormt. Och vi har kommit dit. Så att få en uppenbarelse, så att vi ska fortsätta i andra brevet till Timoteus, i andra kapitlet. Men att när man läser ordet, att få en uppenbarelse om, att höra, hur låter det här egentligen från himlen? Hur låter ordet från himlen? Så bli nu du, min son, allt starkare i den nåd som är i Kristus Jesus. Alltså kan man bli starkare och starkare i nåden. Och hur kan nåden bli starkare? Hur kan nåden i våra liv bli starkare? Ja. Och hur kan jag ta emot? Och hur kan jag ta emot mer och mer? Genom uppenbarelsen. Som jag får när jag umgås med honom. I ordet och är med honom. Så ju mer jag ser av honom. Ju mer kan jag ta emot. Och så växer nåden i mitt liv. Jag blir, nåd och frid förväxer. Jag blir starkare i nåden. Så egentligen är tron är ju bara till för att ta emot nåd. Tron är att jag tror på vad Gud har gjort. Det jag får uppenbart. Jag tror på det. Och jag säger ja tack. Det jag säger ja tack. Ja tack. Finns det nåd för mig varje sekund? Jag vill ha det. Och när man blir attackerad i kroppen eller attackerad i själen. För att det är ofta så här när jag åker hit nu. Så tänkte jag att jag håller på för huvudvärk. Det är vädret. Och så finns det ett accepterande i det. Eller att man har haft för mycket att göra. Eller aj, jag fick ont i ryggen. Det beror på att jag har burit så mycket barnbarn. Och så finns det ett accepterande. När pilen kommer. För egentligen kommer en pil samtidigt som smärtan. Och inte ha ett accepterande. Utan oberoende nu varför jag får en pil så känner jag så här. Det finns nåd nu mot det här. För det här är ingen välsignelse. Här får du Jesus, det tillhör Golgata. Jag tar emot välsignelse istället för det. Det är trons själv. Så bliv nu du min son allt starkare i den nåd som är i Kristus Jesus. Och egentligen är det att låta sig älskas mer och mer. Det är egentligen det. Jag låter mig älskas mer och mer. Och vad du har hört av mig och fått betygat av många vittnen. Det må du betro åt män som är förtroende värda. Och som kunna bli skickliga att i sin ordning undervisa andra. Så det vi hör ifrån Gud. Det ska vi ge vidare till andra. Så när vi har fått tagit emot den nåd så, och får ha en uppenbarelse om den, då för vi det vidare till andra efter andens ledning. Och det är enormt att föra det vidare, för det är egentligen det att Gud vill sprida det. Så det är ju inte att gå och sitta och höra undervisning, utan jag hör och mottar för min egen skull, men sen blir jag en spridare av nåden. Och då behöver man verkligen förstå nåden, så man inte sprider kristendom som religion. Bär också du ditt lidande så som en god Kristi Jesus stridsman. För om jag går ut i den här andliga kampen, när Gud börjar undervisa mig om nåden på ett nytt sätt i pingst, så sa Gud så här: det var på grund av nådesordet Paulus led förföljelse. Det var på grund av nådesordet han blev övergiven. Och det här följer. Religionen avskyr nådesordet. Och de misstolkar ju Paulus ord. Det sa ju Petrus. Och det är det här att om man undervisar om nåd, så tror man så här: ja, då får jag synda hur mycket som helst. Tror ju många. Men Paulus sa ju så här: ska vi synda på nåden? Bara för att han undervisade om att nåden var så stor, så ska vi synda på nåden? Alltså, bort det. För att när jag är i en kärleksrelation med Gud och mottar hans liv, så blir hans liv en frukt ut i mitt liv. Det står om fostran. Så står det för att vi ska få del av hans helighet och få en frukt som är rättfärdighet. Alltså är ett rättfärdigt liv en frukt och ingen gärning. Trons lydnad är tro, och det blir en frukt av rättfärdighet. Men om det blir en frukt i mitt liv som inte är en gärning, som ger Gud äran, så hamnar jag i krig. Dels mot religiositeten, och att människor som kommer vilja förvanska budskapet och säga att vi får synda på nåden. Men är det någonting som gör och ger ett rätt liv, så är det ju nåden. Det står att nåden fostrar oss att avse oss all ogudaktighet. Inte pekpinnen. Så att en rätt uppenbarelse av vem fadern är, vad Jesus har gjort för oss, vill man ju inte synda för allt i världen. Alltså man vill inte synda, utan man sörjer ju när man börjar leva av sin själ och börjar bekymra sig och börjar använda sin egen kraft. Det är en sorg när nåden finns. Men Gud är god. Jag hade jättesorg för jag hade varit i mig själv och reagerat utifrån mig själv. Jag fick en jättesorg. Och jag var hemma i skogen och var till Gud. Åh. Och då skojade Gud med mig mycket. Och då sa han: ja, du har hoppat som en apa i kunskapens träd. På gott och ont. För det är inte kul. Det är inte kul. Men Gud skojar. Det var lika att jag satt igång och körde till Stockholm. Och bara, åh, jag har varit så mycket i min själ. Och då sjöng ju Gud mycket att det blir bättre och bättre dag för dag. Mera glädje hjärtat rymmer. Runt i sorg och allt. Så Gud står inte, han gör inte så, utan upp och hoppa. Du föll, upp och hoppa. Så att Gud lägger aldrig på den här fördömelsen eller det här, utan skojar till och med till det. Det var ju inte kul att jag hade hoppat mellan träden där som en apa. Men Gud vet att jag inte vill det. Men rätt vad det blir ett bekymmer som själen, alltså man får en frestelse och själen tar det. Och så börjar det. Och vi kan inte lösa några problem utifrån oss själva. Det går inte. Men att träna sig att så fort djävulen håller någonting framför vår själ, ta det. Att nej, jag tror på Jesus. Han tar det. Ta det här Jesus. Jag kan inte. Jag fick höra två bekymmersgrejer häromdagen. Och själen, och precis som man vill tänka det lite på det. Lite mänskligt. Jag kan säga, jag rör det inte. Här har du Gud. Och då tänker jag så här: finns det något som Gud inte kan klara av? Jag kan inte klara av något. Det är skönt när man kommer till det här. Att jag kan ödmjuka mig under ordet. Jag kan lita på Gud. Det är vad vi kan. Vi kan välja. Det är liksom den kapacitet vi har. Vi kan välja träd. Men att det blir en kamp, som man behöver veta att det är en kamp. För när djävulen ser att det börjar komma en frukt ut ur livet av rättfärdighet, så blir det krig. Så man inte blir förvånad. Utan det här går vi in i allihopa. Och behöver inte tänka att något förunderligt händer oss. Utan vi har börjat få frukt. Och det blir krig. Men att vi också som en kropp lämnar varandra till tjänst. Så att Gud måste få ut ett folk. Som inte frästas in i religionen. För idag är det massa lockelser in i religionen. Ni vet det nog utan att jag säger det. Men det händer massa saker idag. som lockar in. Och det låter bra, men lyssnar man noga på vad som sägs så hör man fördolda hot och lagiskhet. Jag hörde en sak, att om vi dör i en synd så går vi till helvetet. Hörde jag nyligen. Så, ja. Men så att vi vet och förstår kriget, att djävulen är livrädd för att Jesus uppenbaras. Självklart. För det är ingen kamp som ska utkämpas mellan Jesus och djävulen. Jesus har triumferat. Och människor behöver se. Och när vi kommer på fötter, för vi håller ju på att komma på fötter. Vi är ju fortfarande i kamp. Men när vi kommer på fötter och har kommit in i tron och vila. Och vi har en levande tro. Och vi när oss av Kristus hela tiden. Så kommer ju Gud att sprida oss på sjukhus. Bland obotligt sjukhus, bland människor, mentalsjukhus. Och demonstrera kärlek. Inte bota sjuka som en show. Att folk åker härsan och tvärsan. Och det är det som är tecknet. Det är ju hur man mår. Det räcker inte med att åka härsan och tvärsan för att må bra. Det krävs något mer. Så att man inte är slarvig med människor. Gud älskar varje människa och vill gå på djupet. Och vill både läka och bota de sjuka. Så. Ingen som tjänar i krig låter sig insnärjas i näringsomsorger. Till han vill vara den till behag som har tagit honom i sin sol. Så att det blir så här, när man har valt av hela sitt hjärta, då bryr jag ju mig inte om vad andra tycker om mig. Det spelar ju ingen roll. Men jag bryr mig väldigt mycket om vad en tycker. Och det är inte för att han skulle liksom så här, för det gör han inte. Utan det är för att han har älskat mig. För att han har älskat dig. Så vill du, med den kärlek du har i din ande, älska honom tillbaka. Du vill vara honom till behag utifrån kärlek. Inte utifrån lagens tanke. Utan du vill behaga Gud. Det är naturligt om man älskar någon. Det är bara en reflex. Älskar jag någon så vill jag den väl utifrån min ande. Likaså om någon deltar i en tävlingskamp. Så vinner han inte segerkransen ifall han inte kämpar efter stadgad ordning. Och vad är det då? För vad är ordningen i det här? När vi blir frälsta, då small ett skott i himlen. Loppet började. Och det går inte att springa om man inte springer efter stadgad ordning. Man kan springa fel och bli diskad. Och vad är då den stadgade nåden, eller ordningen? Det är av nåd genom tro. Det är ordningen. I löpet. Jag måste ge mig under hans rättfärdighet. Och att det är en gåva. Bara på det sättet kan han löpa. Så egentligen är det Jesus som löper. Och då vinner han. Och det är märkligt, då blir det inte en som vinner. Utan han vinner i alla som han får springa i. Så då får alla segerkransen. Så alla som han har fått springa i vinner. Alla som han får springa hela sträckan i till mål. Får en segerkrans. Så den vinner som låter Jesus springa. Den får lön för sitt arbete som låter Jesus arbeta. Åkermannen, han som gör arbetet, bör främst av alla få njuta av frukten. Och det får vi när vi arbetar och tjänar Gud. Så får vi njuta av nådesfrukten innan den kommer ut i våra liv. Så att tjäna Gud, jag tänker så här, att få lön för det han gör. Att det är bara det jag får lön för. Hur mycket jag än strätar och sliter och försöker bättra på mitt liv, blir inget resultat. Men det han har fått göra i dig, får du lön för. Den godhet du tar emot, får du lön för. Att du låter dig älskas, blir ett evigt resultat. Egentligen handlar bara, Gud sa det till mig en gång. Allt handlar om att låta sig älska. Och att akta sig värdig. För det står om vissa som inte tog emot nåden, de aktade sig inte värdiga. Att akta sig värdig, kärlek, Guds kärlek. Och det är ett val. Jag måste som människa, skapad av Gud, akta mig värdig att älskas. Och att låta mig älskas. Att ta tid för att låta sig älskas. Avskilja tid efter andens ledning. Där jag inte låter någonting störa mig. För det är min tid att låta mig älskas. Och det är min viktigaste tid på jorden. Det är mitt viktigaste göromål. Egentligen att låta mig älskas. Och inte, för att när man sätter sig för att låta sig älskas så händer en massa saker och störningar på en gång. Precis som det syns i andevärlden att nu mottar jag nåd och vill inte bli störd. Men att inte låta sig störas utan göra som Maria. Älska sig själv så mycket. Jag sätter mig vid Jesu fötter och lyssnar på honom och låter mig älskas oberoende av vad som är runt omkring. Och jag hörde Gud säga att den som vill vara en Maria får vara en Maria. Gud kommer ge tid till den som vill vara en Maria. Och en man är också en Maria. Det är ett hjärta, för det är brudesjälen. Brudesjälen går inte att mätta annat än genom brudgummens kärlek. Och det, ju mer älskad man är, ju mindre duger någonting annat. För det blir äkta, alltså det är riktigt. Jag vet när jag nyss hade blivit frälst. Så är det ett bibelställe i Saltaren så står det så här att om jag hör dig i himlen så frågar jag efter inget på jorden. Jag skrev det och tapetserade en hel dörr. Och så tänkte jag så här, kan det någon gång bli så i mitt liv? Jag hade fullt av frestelser, fullt av önskningar, massor med saker som var störde. Nu tänkte jag, kan det någon gång i mitt liv bli så här att om jag hör dig i himlen så frågar jag efter inget på jorden. Kan det bli så? Det kunde det. Och det är ett mirakel att han blir den som är näringen, som är mättnaden, som är livet själv, som är målet, som är nuet, som är allt. Som är himlen, som är det nya Jerusalem, som är allt. Att det kan bli så. Men det är ett verk av honom själv. Så att de sista dagarna har jag tänkt så här, jag är så tacksam Gud för fostran. Det har jag nämligen inte varit. För att det är så jobbigt när det sker. Jag är så tacksam att Gud har fostrat mig så att det gick åt det hållet att nåden kunde växa. Men jag kan väl säga så här, att det har varit svårt. Bara för att det är som man är under tröskan, känns det som. Som man tröskas. Att agnarna ska skiljas från vetet. En kastgåvel, man kastas upp i blåsten. Så känns det faktiskt när det pågår. Och jag känner att jag måste vara ärlig inför Gud. Så jag uttrycker allt vad jag tycker och känner inför Gud. Det är ingen människa klara mig tvungen för att jag tycker att det har varit jobbigt. Men då tänker jag så här, nu är jag så tacksam Gud att du inte har brytt dig om mina protester. Att du inte har slutat. Utan du har inte brytt dig om mig alls. För du visste vad som skulle göra och du visste vad som behövde göras. För att börja åtskilja ditt liv från mitt liv. För det var ju bara det handlade om. Att få fram Kristuslivet och att jag kan se det. Och att få en urskiljning. Så att förstå fostran, att det är bara för att Gud är god. Och jag kan säga att jag har förstått det också teoretiskt, men det känns inte så. Det känns som man inte hör och som man inte ser och som man inte bryr sig om. Ja, men så är det inte. Vers 7. Fatta rätt vad jag säger. Herren ska ge dig förstånd i allt. Och här är en sak som är jätteviktigt. Tänk på Jesus Kristus som är uppstånden från de döda av Davids säd enligt det evangelium som jag förkunnar. Och i vars tjänst jag igen vill utstå lidande. Jag till och med måste bära bojor som en ogärningsman. Men Guds ord bär inte bojor. Så att tänka på Jesus. Att hålla tanken. Alltså att ge sin tankevärld. Att känna så här, om jag inte är min egen, eftersom jag har haft så mycket bekymmer då, ägnat mot det, bekymrat mig för bekymmer, så jag tänker så här, mitt sinne är ju ditt Jesus. Och det måste ju förändras på grund av att du äger det, så att det är dina tankar som ska tänkas. Jag måste ju backa även från mina tankar. Så att jag ger utrymme för dig i mitt sinne. Jesus, mitt tankeliv är ditt. Mitt viljeliv är ditt. Lägg din vilja i min vilja. Lägg dina tankar i mina tankar. Och när han lägger ner in sina tankar, då far de andra jobbiga tankarna ut. Och då kommer frid. En frid som är över allt förstånd. Alltså obeskrivlig frid mitt i röran. För att han lägger in sina tankar. Så att när man känner att det trasslar sig, för att det jag tänker producerar känslor. Och ibland kan man ju bara plötsligt känna, man kan vara glad och så plötsligt känner man sig inte glad längre. Det kan gå så. För att man har släppt in en pil, tankar från fel, som surrar och skaver. Och det står till och med att de är brinnande. Men jag tänker så här, när man hör så hjälper det ju inte att jag hör det. Utan jag blir ensam i min vardag så måste jag praktisera det. Jag måste välja att min själ underordnar sig och blir en mottagare. Så att när bekymren kommer, att jag inte låter dem fortsätta. Så att där har Gud gett oss en möjlighet till val. På samma sätt som jag har ett val vart jag tittar. Ögonen snurrar ju inte runt så här, huller och buller. Utan jag har ju fått nåd att välja att titta åt vilket håll jag vill. På samma sätt har jag fått nåd att välja vad jag tänker. Tänk på Jesus och tänk tro på Jesus. Lita på Jesus i dina tankar. Oberoende. Tänk på Jesus Kristus som är uppstånden från de döda, Davids säd, enligt evangelium som jag förkunnar. Och i vars tjänst jag jämväl utstår lidande. Jag till och med måste bära bojor som en ogärningsman. Men Guds ord bär inte bojor. Och Gud tränar oss idag. Och han tillåter också press i våra liv. Men det finns en utväg alltid att tänka på Jesus. Att ta emot nåd. För att vi kommer i en hårdare strid den här sista tiden. Att kunna fungera, att uppenbara Kristus under hårdare tryck. Under hårdare press. Press är osynlig. Press behöver inte ha någonting som händer. Har ni känt att man kan ligga och ska sova och kommer under press? Man kan bli så pressad att man knappt inte kan andas utan att något händer. Och att härda sig att när pressen kommer att ha nåd ifrån Gud tillsammans med honom trycka bort det. Och i omständigheter under stress. Man kan ju bli stressad utan att det är någonting som stressar en. Har ni känt att man kan bli stressad utan anledning? För att det är ett krig. Och då kunna ta emot nåd och hålla det undan. Och friden regerar. Nåden ska utöva välde i våra liv. I vårt viljeliv, i vårt tankeliv. För att vi plågas mycket mer än vad vi tänker på. På grund av saker som kommer in i vårt sinne som vi inte är uppmärksamma på. Alltså lider vi mycket mer än vad vi behöver lida. På grund av bara bekymmer för morgondagen. Som vi inte ens en gång har sett. Så att tänk på Jesus. Och det kan ju också bli så att vi hamnar i fängelse. Man vet ju inte. Det gör ju säkert några av oss. Än så länge har vi ingen förföljelse. Men när Kristi kropp reser sig, då kommer också förföljelsen självklart att resa sig. Därför uthärdar jag ståndaktigt allting. Alltså, han visste så väl varför han var på jorden. För att uppenbara Kristus. Därför uthärdar jag ståndaktigt allting för det utvalda skull. På det att också det må vinna frälsning i Kristus Jesus och därmed evig härlighet. För han var på jorden för andra skull. Paulus var på jorden för att tjäna Gud för människors skull. Att ge Gud ära och nå mognad, men han var inte på jorden för sin egen skull. Och det är ett friare liv att vara på jorden om man inte är för sin egen skull. Att vara på jorden för sin egen skull blir snart ett fängelse. Men att vara på jorden för Guds skull och för människors skull är frihet. Och då är man inte så orolig över sitt jordeliv. Man har inte sina bopålar på jordelivet. Eller sina ägodelar. Utan man bor lite i tält. Lite ovanför. Även om man inte bor i tält så bor man på något sätt i tält. Man är lite befriad. Och jag tror att vi kanske kommer att lyftas högre och högre. Ovanför. Och få mer annat perspektiv. Och det blir lättare och lättare att leva. Detta är ett fast ord. Ty har vi dött med honom så skall vi också leva med honom. Vi ska leva med honom. Är vi ståndaktiga så skall vi också få regera med honom. Alltså ståndaktighet är att själen fortsätter att underordna sig och hålla sig och motta. Det är ståndaktighet. Att inte själen flyr. Själen kan inte göra någon gärning men den kan sluta att hålla sig nära. Den kan fly. Om man tycker att det är för jobbigt och då flyr man. Men är man ståndaktig så flyr man inte. Man håller sig nära Jesus. Och underordnar sig ordet. Och litar på honom. Men förnekar vi honom så ska han också förneka oss. är vi trolösa, så står han troget fast vid sitt ord. Till han kan inte förneka sig själv. Så man kan säga nej till Jesus, och han springer inte efter om jag menar allvar. Han har gett oss en fri vilja. Så är det. Men det kommer vi aldrig att göra. Men han tvingar oss inte till det här livet. Jesus tvingar oss inte till att leva Kristus liv. Påminn dem om detta och uppmana dem allvarligt inför Gud att inte befatta sig med ordstrider till sådana gagna till intet, utan är allenast till fördärv för dem som hör härpå. Så att det är mycket idag som man diskuterar. Jag hörde sist när vi var träffades på ett möte att man diskuterar hur nu man ska uttala namnet Jesus, om det gäller om att alltså det kan bli väldigt viktigt och oviktigt. Viktigt på ett felaktigt sätt. Ordstrider för att dra oss bort ifrån att tänka på honom. Sträva med all flit. Och det är att ta emot nåd. Efter att själv kunna träda fram inför Gud så som en som håller provet. En arbetare som inte behöver blygas, utan rätt förvaltar sanningens ord. Alltså att själen ödmjukas under sanningen. Väljer sanningen och inte tar in lögnen. Och lever efter nåden. Så kan jag träda fram inför Gud. Inte med egen berömmelse. Inte med min egen rättfärdighet. Utan med hans rättfärdighet kan jag komma inför Gud. Och jag har hållit fast vid hans rättfärdighet. Och jag har valt sanningen. Men undfly ovanligt och tomt prat. Till det som befattas med sånt kommer att gå allt längre i ogräsighet. Och deras tal skall fräta omkring sig så som ett kräftsår, alltså som cancer. Av det slaget är Hymenius och Filetus, så här namnger han personer som pratade skräp, som var farligt, som var smittsamt. Så att han hymlade egentligen inte med det, utan han behövde varna, så varnade han. Och jag tror att det kommer att ske mer att vi varnar för det som kan sprida smitta, som inte är av Gud. Så man kan känna när folk sätter igång att det kan finnas en frestelse att ge sig in i det. Men att hålla det borta. Och de här sa också då att när dessa säger att uppståndelse redan har skett, har det varit vilse från sanningen. Och det förvändas så tron hos somliga. Så att det finns ju många som förvänder tron hos somliga. Som vi sa, att jag har vänner då som har varit i tron på Jesus. Och blivit bedragna av människor som har vilsefört dem med ett annat evangelium och en annan ande. Och de har fallit ur nåden. Och det är för smärtsamt. Det är för smärtsamt att ha sett människor i nåden. Att det alltså finns en fara att bortluras från troheten till Kristus. Och det är klart att den här sista tiden så kommer djävulen göra allt för att få oss att luras bort. Eller lyssna på något som killar i öronen. Som jag får någon vinning. Eller som ger någon kittling i mitt liv. Det kommer komma massor med predikanter. Som kittlar i öronen. Och de som predikar nåd. Som ni kommer att göra. Kommer inte kanske att ha någon som vill lyssna till. Man vet inte. Paulus hade ingen till sist. Men att hålla fast ändå. Om man blir ensam om all, om det kommer en ny, ett annat evangelium med en annan Jesus och en annan ande som utgår guld och gröna skogar här på jorden, och det är hejsan svejsan och ingen förföljer sig, utan det är hur bra som helst och rik blir man på kroppen, så att jag inte liksom lockas av det, utan jag är redan fast hos en Jesus, och det finns ingenting som går att komma i närheten. Men jag måste ju känna tonen och börja känna honom, höra honom, uppleva honom. För jag tänker, de här som sköljs bort eller luras iväg, kan de någon gång ha på äkta sätt, det är det jag tänker, kan de någon gång på ett äkta sätt ha känt Jesus? Eller har de haft kristendom som religion? Eller varför far människor iväg? Efter ett annat budskap, ett annat evangelium och en annan Jesus. Varför far skarorna iväg? Vad beror det på? Är man så ute efter att må bra? Alltså, må bra evangelium. Bli lycklig evangelium fort. Killa i öronen, på båda öronen. Allt blir som jag vill. För att nu, det här evangeliet kanske blir att man hamnar i fängelse. Kanske inte alls blir roligt. välsignat, men kanske i fängelse. Lyckan inte i det världsliga, utan i Guds rike och i det kommande. Men välsignar här. Vill jag välja Jesus? Vill jag Jesus? Men jag behöver ju lära känna honom. Dock Guds fasta grundval förblivit beståndande och har ett insegel med dessa ord. Det här är bra. Herren känner det sina. Herren vet vilka vi är. Även om vi är jättejobbiga, så vet han vem som är hans. Han vet vem som är hans. Och var och en som åkallar Herrens namn, han vänder sig bort från orättfärdighet. Alltså den som åkallar Herrens namn, han vänder sig till honom i tro. Men i ett stort hus finnas kärl inte allenast av guld och silver, utan också av trä och lera, och somliga till hedersamt bruk, andra till mindre hedersamt. Om nu någon håller sig ren och obesmittad av sådant folk, alltså de här som förde vilse, då blir han ett kärl till hedersamt bruk, helgat, gagneligt för sin herre, tjänligt till vad allt gott är. Så när vi vandrar var och en ensamma efter honom, vi följer Jesus, så vet Gud vem som är hans, vem som följer honom, som inte låter sig killas i öronen, som inte går och muta eller hota eller locka på något sätt, utan som följer Jesus. Rätt vad det är så för han det folket tillsammans. Då har han sin högtidsförsamling också här på jorden. Och den har samma huvud. I vilken kyrka den än är, var den än befinner sig, för den samma huvud. En tro, en brud i själ som följer honom vart helst han går. En Kristi kropp, en församling som ger Gud all ära. Så det är det här som händer då, en tröskning. Kastskoven är igång. Och i det finns också ett avfall. Så han kastar oss upp i luften. Fly ungdomens onda begärelser och far efter rättfärdighet, tro och kärlek och frid med dem som av rent hjärta åkallar Herren. Alltså vi först tillsammans som av rent hjärta åkallar Herren. Och det här ser vi inte utanpå. Utan Gud vet insidan. Men undvik dåraktiga och barnsliga tvistefrågor. Du vet ju att de föder av sig strider. Så att man håller emot när diskussioner börjar. Och en Herrens tjänare bör inte strida. Utan vara mild mot alla. Mild mot alla. Hur uppretad man än blir. Om man vill vara en Herrens tjänare. Så finns det nåd till att vara mild. Mot alla. Väl skickad att undervisa. Säger de rätta sakerna. Tålig. När vi får lida. Lidandet hör ju till. Det går inte att tjäna Herren på jorden. Utan lidande. Det går inte. Och jag tror så här att när man föds. Så börjar kampen väldigt tidigt. Och Gud känner ju det sina. Redan innan våra föräldrar visste att det skulle bli ett barn. Så kände ju Gud det sina. Han vet ju allt. Han är utanför tiden. Och därför tror jag att de som skulle följa honom. Att det kanske kunde anas i andevärlden. Av änglar. Så jag har alltid tänkt. Det syns säkert. Den Gud har stämplat. Det syns säkert från början. Och då är djävulen aktiv direkt. För att göra livet svårt. För att göra livet surt. För att göra som det ser ut. Så att Gud finns inte. Jag är ju en övergiven människa på jorden. Både med sjukdom och med svårigheter, med mobbning, med att bli ensam i äktenskap, bli övergiven, illa behandlad, bli missförstådd. Det ligger ett helt program från djävulen för att hindra det som Gud hade tänkt, som djävulen misstänker. En människa som tänker följa Jesus och ge honom ära med sitt liv. Men det som är det luriga i det, det är att de svårigheter och allt det som vi har gått igenom, som Gud har gråtit sig igenom faktiskt. Gud gråter mycket mer än vad vi tror när vi lider innan det är över. Men han vet att det som fienden har gjort mot oss kommer att bli en triumf i våra liv. Så där jag är mest plågad, där jag är mest utsatt, kommer Gud att låta mig triumfera genom kraft, genom nåd. Det finns en full upprättelse. Och när man vet, man själv vet ju vad det är som har varit så svårt. Det kan ju någon annan aldrig leva sig in i. Och jag tror att vi som är här har mött så. Både övergivenhet och annat. Så när du står tillsammans med den helige ande inför en människa som är plågad på samma område där du har lidit och har kraft att lösa den, så är det skönt. Det är skönt. Så att upprättelsen inte bara når våra liv tills vi har kunnat leva i seger, utan vi också sprider det här. För att Gud sa till mig så här. För att jag dog ju när jag föddes. Och på grund av min pappas bön så blev jag ju levande igen genom en ängel kom till honom. Så det var ju ett under. Men när jag hade varit kristen i många år så sa Gud till mig så här. Det var en smärta för mig att släppa dig och låta dig gå tillbaka till jorden. För jag visste hur mycket du skulle lida innan du lärde känna mig och ta emot min seger. Så att det är en smärta för Gud att ha oss här. För han ser hur många gånger djävulen har lurat oss. Hur många gånger djävulen har satt kroppen på oss och plågat oss. Och Gud, han är en pappa. Han lider mycket mer än vad vi fattar. Mycket mer än vad vi förstår. Vår övergivenhet, ensamhet, allt det som vi har gått igenom, så lider Gud mycket mer. Men han vet ju slutet av våra liv. Han vet att det slutar med triumf. Han vet att det inte går att stoppa om vi följer Jesus. Och han vet att vi kommer att få gottgörelse. Och vi kommer att få mer triumf än om vi hade haft ett lättare liv. Samtidigt kommer vi att förstå människor som lider. För det går inte att läsa sig till ångest. Så Gud får fram ett folk, en armé, som är härdad genom svårigheter. Och som inte kommer att backa. Och som har kommit över på andra sidan. Kommit över till ljus. Från mörker till ljus. I praktiken. I anden kommer vi över på en gång. Men innan vår själ kommer över. Innan våra liv kommer över. Och förblir i Kristus. Så är det en kamp. Och djävulen hinner göra mycket i våra liv. Så, men att allt som har hänt i våra liv. Att vi vet. Dels det vi själva har ställt till med. Jag har ställt till med mycket. Att man vet att man är förlåten. Och synden är utplånad. Det finns ingenting kvar. Det är utplånat. Men man älskar desto mer ju mer man har fått förlåtet. Och vi kommer att möta människor som har trasslat till det fruktansvärt i sina liv. Jesus har dött för alla. Vad de än har ställt till. Så att vi har nåd att förmedla ett försoningens ämbete. Så vi inte är religiösa och rynkar på näsan. För vi kan inte hjälpa människor om vi är religiösa och rynkar på näsan. Utan Gud måste kunna få använda oss. Så jag tror att det har börjat uppåt. Det står ju så här i Jobs bok att om man lever tillsammans med Gud så har man en auktoritet. För att man lever med Gud. Och om man då ser någon som är nere och åker neråt så kan jag med min bön be uppåt. Och den åker uppåt. Men jag har inte varit så uppåt mycket för mig själv heller, utan det har ju varit en hård kamp. Jag hade aldrig haft kamp i mitt liv förrän jag blev frälst. Det var då det brakade loss. Det var som att trycka på alla knappar som fanns. Så att bara det gav vi mig tro på Gud. Alltså vad är det som händer? Men att vi är alltså i en strid. Och vi är de som ska uppenbara en seger som han har vunnit. Och att vi inte backar. Utan att vi väljer den väg han har kallat oss att gå. Och jag tror ingen av oss har haft en lätt väg. Många har haft en mycket svårare väg än andra. Men vi har alla säkert kämpat på med att fienden har fått in många träffar i våra liv. Han bör med, vers 25. Han bör med saktmod tillrättavisa det motspänstiga. Alltså med saktmod. De som är motspänstiga. Att man inte kommer som en besserwisser. Utan vi kommer i anden ödmjukt. Tillrättavisa det motspänstiga. I hopp att Gud till äventyr ska förläna den bättring. Så att de kommer till kunskap om sanningen. Och i hopp att de så ska bli nyktra och därigenom befrias ur djävulens snara. Ty av honom är det fångade så att det gör hans vilja. Så den som inte är i sanningen är onykter och fångad av djävulens snara. Så att de också gör hans vilja. Så att vi ser på människor så. Att vi inte kritiserar dem, utan vi ser så här, de är fångade av djävulen. De ser inte och de förstår inte vad de gör. Jesus säger, förlåt dem. De vet inte vad de gör. Och så är det med människor som djävulen använder mot oss. Förlåt dem, de vet inte vad de gör. Utan de är fångade av djävulen snara. Så att de tjänar djävulen, så plåga dig. Så är det. Och det är mest effektivt att vi blir plågade av de människor som står oss nära. Men att varje gång som djävulen använder någon människa mot oss, att man tar det som ett ypperligt tillfälle. En chans att hjälpa den människan en bit mot ljuset. Så att i allt det här ser det som ett krig. I allt det här som djävulen gör. Ta allt som en utmaning i tron. Om vi bara vänder oss till honom och tror på honom, så kommer vi få se att alla attacker kommer han att låta samverka till det bästa. Fienden kommer inte att triumfera. Inget vapen som smids mot oss kommer att ha någon lycka. Så att börja tro på Jesus. Och jag hade mycket större tro när jag blev frälst, eftersom han uppenbarade sig för mig. Och pratade med mig. Och fyllde mig med en helig ande, fast jag inte visste om det. Sen så varade den tron ett tag. Men sen tror jag att Gud tog tillbaka också sin kraft väldigt mycket. För att han behövde en förändring i våra liv. Och där sjönk väldigt mycket också, i alla fall i mitt liv, av förväntan på Gud. Men nu känner jag att det är tillbaka igen. Och den här gången av nåd genom tro. På alla livets områden. Ingenting är omöjligt för Gud. Jag känner den här att börja förtrösta och lita på Gud igen. För jag sjönk i min tro under några år. Och det blev mer bekymmer. Så att tro på Jesus och lita på honom. På alla områden i livet. Ekonomiskt också. Så att få känna Gud, du förser för alla livets områden. Men om det här hade varit kamp, och jag tänker så här, sista åren då när jag tycker tron har försvagat, men kanske Gud har tillåtit det så att tron skulle bli renad och riktigt äkta. Så att det är väl den här tröskningen, att slagget måste till ytan och därför att pressen fått öka och man ibland känns helt utmattad och inte orkar tro en millimeter. Men det är nåd. Så jag tror vi är på väg uppåt igen. Så att vi kan förhärliga honom. Att han tar hand om sitt folk. Och att djävulen inte ska stå och skratta. Att vi mår så dåligt. Att nu ägarna mår så prima. Och vi mår så dåligt. Och alla andra hokuspokusar mår så jättebra. Och vi mår så dåligt. Det är ju retligt. Men det är ju så. Att de klarar sig så bra. Och att världens människor är tji och tjo. Det är så jättebra och enkelt. Men vi är i krig. Men det ska finnas vem som har triumferat. Och så hjälper vi varandra. Så vi får ett ärevarv. Sen går vi härifrån. Åh, vad det ska bli trevligt. Men det kommer vara kul, den sista striden. Tror jag kommer att vara full av glädje. Jag tror det. Jag tror vi kommer att njuta av den sista striden. För att det är så mycket triumf i den. Jag tror faktiskt det. Men det är klart att det blir bättre sen. När vi är hemma. Jag tänker att Gud är så god. Alltså. Han är så god. Han vill att vi ska ha en trygghet inför framtiden. Vi dör ju inte. Utan vi lämnar den här jordekostymen. Och går in i en underbar, härlig tillvaro. En verklighet med honom. Med natur och djur. Och därför kommer jag att rida. Jag tänker så att påminna om vad Gud har gjort i ens liv. Jag kunde inte ha häst för att det tog all min tid. Och Gud tog den där hästen då hem. Och då sa han så här: när du kommer hem så har jag skapat en häst till dig. Och den heter Aminon. Kan man höra den så vackert som Aminon? Så jag skrev det, Aminon. Och sen tänkte jag, vad ska jag leta? Vad ska jag slå i för bok? Och då slog det i hebreiskan. Aminon betyder trofast. Och när Jesus kommer på den vita hästen, då är Jesu namn trofast. Men att ha en häst som heter trofast. Så att den som älskar en häst kommer ha en skapad häst för sig. Om du tycker om att rida kommer det finnas en skapad häst. Tycker du om någonting annat så är det där det som ditt hjärta längtar efter. Gud vet precis vem du är. Vad du längtar efter. Om du tycker om trädgårdar, musik, allt som han har lagt ner i dig kommer att finnas där du är i evigheters evigheter. För att glädja dig. Och du kommer att göra det du älskar att göra. Alla har vi samma arbete, fast alla uttrycker den på ett unikt sätt. Vi har alla fått samma jobb i evigheters evigheter, att ge ära åt honom. Och jag kommer göra det skrikande till häst. Vissa kommer sjunga det vackraste, måla det vackraste. Så vi har en underbar framtid, en liten tid kvar i strid.